Det är onsdagen den 9 februari, frihetsdagen, och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson och i dagens podd ska vi titta närmare på en del rättspolitiska förslag som har lagts fram på sistone. Brott och straff är ju som bekant ett ämne som rankas högt av väljarna inför valet, och partierna har varit ganska flitiga med att lägga fram nya förslag och tankar på hur politiken på området ska förändras. Att ämnet är hett märktes ju inte minst i veckans partiledardebatt i TV4. Med mig för att diskutera några av de här förslagen har jag två rättspolitiska talespersoner från två partier, nämligen Johan Hedin från Centerpartiet och Johan Forsell från Moderaterna. Välkomna båda två!
Tackar.
Om vi börjar med dig, nu heter ni båda Johan så jag använder efternamnet. Vi börjar med dig, Johan Forsell. Moderaterna har ju som alla vet varit jätteflitiga här och lagt förslag på ganska stora förändringar när det gäller både påföljder och hur polisen får jobba när det då gäller specifikt gängbrottslighet. Det gäller exempelvis, ni har förslag på dubbla straff för gängkriminella, ni vill införa system med visitationszoner, system med anonyma vittnen och att det ska bli enklare att beslagta egendom från gängkriminella. Ganska omfattande förslag som också har fått både uppmärksamhet och kritik. Varför lägger ni fram så pass omfattande förändringsförslag just nu? Varför tycker ni det är så pass skarpt läge att det är dags att göra det?
Ja, vi gör det av en enkel anledning, och det är ju för att Sverige ser ut som det gör, tyvärr. Alltså, det är det som är så tragiskt. Sverige är ju på många sätt ett fantastiskt land med, jag menar, näringsliv i världsklass och strävsamma människor och så vidare. Men just när det gäller gängkriminalitet, kanske specifikt, och otrygghet, där är ju situationen väldigt allvarlig. Jag tror många, man vänjer ju sig lite här också, men jag tror att många människor kanske inte riktigt inser situationen och hur man talar om Sverige i andra länder. Det var ju Danmark nyligen, man talade om det svenska tillståndet. Och när man ska liksom jämföra Sverige med andra länder så är det ju svårt att hitta egentligen något annat land i Europa som har den här typen av väldigt ingrodd gängkriminalitet, i alla fall på den här nivån. Så att vi menar att det är dags att liksom ta ett ordentligt kliv framåt här.
Och det är ni inte ensam om. Även andra partier har varit inne på liknande tankar. Vänder mig till dig, Johan Hedin. Även Centern har förklarat sig vilja ändra på en del just på grund av gängkriminalitet. När du tittar på den här listan av förslag som jag nämnde från Moderaterna, vad tänker du om dem? Finns det några direkta förslag där du kan säga det här är dåligt, det vill vi inte göra? Och finns det några direkt bra, eller finns det några helt andra du skulle vilja lyfta fram?
Ja, det är sällan så enkelt. De flesta förslagen har ju både fördelar och nackdelar, och det viktiga är väl att man väger fördelarna mot nackdelar och eventuella risker som är förknippade med de här olika förslagen. Jag går till forskningen och titta vad det finns ett gott stöd för, vad som har provats i andra länder och man verkligen har evidens för. Så att vi gör maximalt effektiva metoder. För att, precis som Broder Forsell säger, så är ju läget väldigt allvarligt och det kräver att vi gör allting rätt egentligen.
När du har gått till din forskning då och tittat på de här förslagen, finns det några förslag du skulle vilja säga är det där är nog inte, eller så här, vilka är det som du tycker har minst som talar för sig av Moderaternas förslag?
Det som jag tycker saknas mest stöd för i forskningen, det är faktiskt just visitationszoner då, som däremot så pekar man på ett antal allvarliga risker. Någonting som präglar ofta de här utanförskapsområdena, det är att man har en låg tillit till polisen, man har ett lågt förtroende överhuvudtaget för rättsvårdande myndigheter i synnerhet kanske, men myndigheter i allmänhet. Och den där tilliten är väldigt viktig att man försöker bygga upp igen. Och det gör man med långvarig polisnärvaro och även närvaro från andra samhällsinstitutioner.
Men vilka är riskerna med visitationszoner då, som du ser, eller som forskningen ser?
Ja, det är att man gräver det här diket mellan lokalsamhället och myndigheterna ännu djupare. Där folk som absolut inte har för avsikt att begå brott, vanligt hederligt folk, precis som du och jag, de blir stoppade och visiterade varje dag. Det urholkar förtroendet där det redan är ansatt.
Okej. Är Centerpartiet emot visitationszoner whatsoever?
Ja, det måste jag nog säga att vi är. Jag är absolut inte emot visitationer. Visitationer är ett utomordentligt viktigt verktyg för att komma till rätt med brottsligheten. Men redan med gällande rätt så har svensk polis ganska stora befogenheter. Det är polislagens 19 och 20 paragrafer. Och är det så, vilket jag inte tror, men är det så att det skulle behövas göra en förändring, då skulle man kunna göra ganska enkla justeringar i redan befintlig lagstiftning. Istället för att börja med ett nytt stort rättspolitiskt projekt som kallas visitationszoner som ska ta flera år att jobba med.
Okej, vi bollar tillbaka till Johan Forssell där. Hedin beskriver att det finns stora risker med det här och att det nog kanske inte är så effektivt. Ändå är det ett förslag som ni lyfter fram som 1 av 10. Vad tänker du om den kritiken?
Men Johan Hedin har ju rätt att alla av den här typen av förslag har ju både för- och nackdelar. Man får värdera det. Men man ska också se att det finns både för- och nackdelar med den situation vi har idag. Eller med att inte liksom, så att säga, hantera den. Alltså jag tror att den stora risken i sammanhanget här, om man talar tillit, det är ju att, att de här skjutningarna bara fortsätter. Därför att, alltså den om något hotar tilliten mellan invånare och samhället och rättsväsendet. Så att det är så utgångspunkten här. Och vi har ju tyvärr stora problem med personer som springer runt, alltså 15-16-åringar som springer runt med knivar, pistoler och automatvapen. Och det är därför vi lägger fram det här.
Jag ska säga att er som lyssnar, att om ni hör några konstiga ljud i bakgrunden så beror det på att det är riksdagens voteringslarm som testas bakom Johan Forssell. Så nu får ni en liten inblick i det att vara riksdagsledamot under en plenifly vecka när teknikerna tycker att det är dags att testa olika system. Men det får vi väl stå ut med. Eller går det bra med dig, för dig Johan?
Absolut, om det funkar för lyssnarna så funkar det för mig. Jag skulle bara lägga till också att jag var i Danmark så sent som förra veckan och träffade polisen där. Det är ju kanske från allt Danmark jag har pekat på. Och jag tror ärligt talat att de här riskerna med visitationszonerna är kraftigt överdrivna. Alltså det har funnits länge i Danmark, det fungerar i Danmark, polisen är nöjda med zonerna. Jag kan också konstatera att i det närmaste så är det ingen politisk debatt eller konflikt om det där. Så att, fungerar det i Danmark så ser jag inte varför det inte skulle kunna fungera bra även i Sverige.
Johan Edin, ditt svar?
Ja, fast vi vet ju inte om det är just visitationszoner som fungerar i Danmark. Danmark gör en hel del saker annorlunda än vad Sverige gör. Och vi har ju redan en långtgående befogenhet för polisen. Vad är det i så fall som saknas 19 och 20 paragrafen? Men visitationszoner får ju en positiv sak med sig. Och det är att det är poliser på plats. Och finns det någonting som är supertydligt i forskningen så är det att polisnärvaro är det absolut viktigaste för att minska brottsligheten och höja tryggheten. Så att ta de poliser som skulle visitera folk och placera dem i lokalsamhället, men gräv inte folks väskor utan ägna tiden åt att bygga tillit istället i lokalsamhället. Det tror jag är mycket effektivare.
Men mitt perspektiv där, jag måste bara få kommentera det, det är ju då att om det nu är tillräckliga möjligheter idag, varför fortsätter vi hela tiden att ha den situationen med vapen som flödar runt på gatorna? Alltså vi har haft det här också under flera års tid, så uppenbarligen är det ju någonting som brister här. Va? Och det är ju ändå så, tittar man på Danmark, egentligen vem man än talar med då, polis och åklagare, de pekar ju på att zonerna fungerar. Och jag tror faktiskt att det skulle bli, om man inför det här i Sverige så skulle det bli ungefär som det har blivit där. Det vill säga att det blir en hel del diskussion och kritik i början, men sen när zonerna införs man ser att det kommer resultat, då tror jag att den kritiken kommer att tystna.
Vi får se. Eventuellt får vi ett svenskt facit på det här också. Jag tänkte vi ska gå vidare, för det finns ju andra förslag som jag tror många har hört om men kanske inte riktigt förstått exakt vad det handlar om. Ett sådant förslag är ju det som handlar om anonyma vittnen som ni från Moderaterna lagt fram. Vad tänker du, Johan Hedin, om det? Är det någonting Centerpartiet skulle kunna tänka sig? Och i så fall varför?
Vi analyserar det här när det börjar bli på tapeten för ett par år sedan och landade i att i jämförbara länder där det finns den möjligheten så används det i ytterst ringa utsträckning om ens alls. Och det är väldigt stora krav på att få använda dem. Dessutom blir bevisvärdet ganska lågt i domstolarna. Så att vi ser att även där så, alltså de potentiella fördelar som skulle väga upp de nackdelar som finns, inte minst att man urholkar en ganska viktig rättsstatlig princip, nämligen rätten att korsförhöra dem. Så landar vi att det är nog inte klokt. Däremot så öppnar vi faktiskt upp för att testa det här under gängsamtalen som hade 2019. Då vi ville bjuda till lite, men okej, vi går med på att det här utreds då, så får vi se om vi hade rätt eller inte. Och utredningen landar ungefär samma saker som vi hade landat i. Ibland så missförstås det här förslaget, att det skulle vara någon slags lösning på att folk inte vågar vittna, som om det skulle kunna användas i varenda gängbrottslighetsfall. Men så är ju absolut inte fallet. Inget sådant förslag som någon har föreslagit, inte ens Sverigedemokraterna, är ju på den linjen, utan det är i yttersta undantagsfall. Om ett sådant förslag läggs fram på riksdagens bord så ska vi ta ställning till det. Vi säger inte kategoriskt nej. Men allting tyder på att det är ingenting som skulle tillföra särskilt mycket.
Okej, Forssell, ytterligare en bastning här. Vad tänker du?
Bara så att bakgrunden är klar. Alltså, vi har ju växande problem med en tystnadskultur. Och där vi får så att säga Alltså vi får rättsväsendet inom rättsväsendet, eller staten inom staten, där människor inte vågar vittna, inte vågar träda fram. Och det finns ju väldigt allvarliga risker med den utvecklingen. Och jag vill ge Johan Hedin rätt i det, att det här löser ju inte alla problem. Det är som du säger, det finns inte något förslag som hanterar allting. Men det här kan vara ett steg på vägen i alla fall att hantera det. Sen är det förknippat med olika invändningar, och vi, Moderaterna är ett frihetsparti, vi lyssnar på de invändningarna, vi knådar på det här, hur vi kan liksom få effekt och ändå minimera riskerna. Vi tycker att vi har hittat en bra sån modell, alltså att man aldrig ska kunna basera ett åtal enbart på anonyma vittnesmål. Det ska ju vara också vid den allvarligaste formen av gängkriminalitet, där man då faktiskt får konstatera, om man inte ska vara naiv, att alternativet till att ha anonyma vittnesmål i de fallen, det är förmodligen att inte ha några vittnesmål överhuvudtaget, för folk vågar inte. Det är ju så det ser ut idag. Jag vill också bara ge ett perspektiv av att den här debatten är inte isolerad heller till Sverige, utan den har varit i en lång rad andra europeiska länder, och den här möjligheten att vittna anonymt finns både i Norge, Danmark och Finland. Den används på lite olika sätt, olika ofta, men jag menar, ibland har det låtit som att det här är helt oförenligt med en rättsstat. Så är det ju. Det är väl ingen som ska komma på tanken och säga att Norge inte är en rättsstat. Eller Danmark eller Finland för den delen. När vi gör motsvarande bedömning, så landar vi ändå i att de positiva delarna väger över.
Vänd mig till dig, Johan Hedin. Är det inte, givet situationens allvar, ändå värt att testa det här? Om det är någonting man ändå har i andra länder, dessutom de länder som liknar oss mest, och det i alla fall används ibland, så att säga, vända på de här berömda stenarna. Skulle det här kunna vara någonting att ändå pröva?
Ja, som jag sa, vi utesluter inte. Vi ska ta ställning till sådant förslag om det läggs fram på riksdagens bord. Bara det att det finns en massa andra saker som skulle behöva göras och som kräver en hel del beredningskapacitet. Jag tror att vi behöver se över hela straffrätten i en stor straffrättsreform. Och jag menar att vi skulle göra det i trygghetsberedningen, men där ville Moderaterna och Vänsterpartiet att vi skulle ta bort det därifrån. Det är någonting som jag tycker är akut, för att just nu så pratar vi om skärpta straff ganska lösryckt för enskilda brottskategorier. Vi riskerar att gå miste om proportionaliteten. En annan stor sak som jag tycker också borde vara nästa mandatperiods riktigt stora rättspolitiska projekt, och så över rättegångsfall, så att vi får effektivare rättegångar med bibehållen eller höjd rättssäkerhet.
Okej, jag ska ta ytterligare ett av de här enskilda förslagen som kommit från Moderaterna som har diskuterats mycket, och det gäller det här med att beslagta egendom från gängkriminella, som det heter. Jag ska förklara för er lyssnare, lika lite som ni så är jag jurist, jag använder ett väldigt enkelt språk, det är möjligt att det heter andra saker rent formellt, men det lämnar vi därhän just nu. Då har det då diskuterats med att man här då vänder på bevisbördan, att man, polisen ska ha möjlighet att ta egendom från personer som är gängkriminella, och då ska man själv kunna bevisa att de är ärligt fångna och inte kommer från brottslig verksamhet. Vi har även varit kritiska mot det här förslaget på ledarsidan, ska sägas. Forssell, vad tänker du? Den kritik ni har fått där, är den orättvis? Är vi som har sagt emot, har vi inte fattat någonting? Eller vad tänker du kring den frågan just när det gäller denna beslagtagande?
Ja, delvis tror jag att det finns missuppfattningar här. Och det finns det även, och kanske gör man också lite olika bedömningar av hur allvarlig situationen är. Jag ska bara säga att om vi backar bandet bara till den frågan om anonyma vittnen, så kan vi också konstatera att både polisen och åklagarmyndigheten har ju ställt sig bakom detta. De vill se det. Och det är klart, jag tycker det är svårt i den här tiden vi lever i att liksom bortse ifrån det. Sen är det så när det gäller den här typen av beslag att attraktiviteten, attraktionskraften till de här kriminella gängen, den är ju tyvärr väldigt stark. Va? Det här lyxbilar, lyxklockor, det används som ett sätt för att rekrytera in ungdomar och barn. Alltså i det närmaste barnsoldater till de här gängen. Och där behöver vi helt enkelt förbättra kraftigt möjligheten att kunna beslagta kriminellas egendom. Och det är därför som vi har lagt det här förslaget. Och liknande, det finns ju, om man nu talar om en bevis, bara, det finns ju redan idag i svensk lagstiftning vissa sådana delar, till exempel det här med att kunna beslagta kontanter. Så att det är inte en helt udda fågel, även om det kanske kan låta som det. Ytterst är det ju också alltid en domstol som fattar beslutet, vem som är gängkriminell eller inte. Så att här finns ju också, skulle jag säga, mycket starka rättssäkerhetsmekanismer. Men vi måste ta ett steg framåt här, alltså, annars så kommer vi inte få bukt med de här problemen. Alltså det finns liksom inga enkla sätt som inte irriterar någon att få bukt med en ingrodd gängkriminalitet. Det är bara att inse det. Och så får man väl liksom värdera det olika eller se på frågan på olika sätt. Va? Men det finns inga enkla lösningar på detta.
Ska man stoppa gängkriminaliteten? havrebröd och knäcka några ägg helt enkelt. Johan Hedin, är det här också ett förslag som Centerpartiet är tveksamma till eller gör ni tummen upp?
Alltså, Johan Forssell säger nyckelordet här och det är att kunna beslagta egendom från kriminella, men då måste vi veta att de är kriminella. Alltså, det är jättebra att vi kan förverka brottsvinster. Det är ingen ska kunna komma undan med det. Ingen ska kunna bli rik på brott och där behöver vi nog tänka nytt och tänka om på vissa områden. Men med det sagt så det är skakigt att staten tar sig rätten och plocka av enskilda egendom utan att påvisa att det kommer från kriminell verksamhet. Men det finns mycket man kan göra på den bogen, inte minst med penningtvätt. Ett ganska så bekymmersamt läge är att Sverige är ett exportland för penningtvätt. Det är förhållandevis lätt och billigt att tvätta pengar i Sverige. Och det är luckor som vi måste täppa till. Det drar ju kriminalitet till Sverige. Och vad det handlar också om är ju syvende och sist utredningsresultaten som måste bli bättre. När det gäller just gängvåldet så är ju utredningsresultaten katastrofalt svaga. Det måste bli mycket, mycket bättre. Och då kan man också plocka av kriminella deras egendomar. Den blir dömda för brott.
Just det. Jag tänkte, nu har det blivit väldigt mycket så att vi har tagit upp moderatförslag och så har Hedin fått vara emot det. Om jag går till dig, Johan Hedin, och frågar istället, vad vill ni Centern göra så att säga istället? För har ni några förslag som Moderaterna är emot? Eller liksom, ja, så att du får chansen att skina här lite också. Vad vill du lyfta fram som du tror det är viktigt?
Vi har faktiskt några idéer hur man skulle kunna jobba med olika saker. Men det absolut viktigaste, det är ju det som jag tror att de flesta är överens om. Det är polisnärvaro. Vi måste ha fler poliser och vi alla är överens om att vi ska bygga ut polisorganisationen 2024 med 10 000 fler polisanställda. Det kommer inte räcka. Vi kommer ligga en bra bit under Europanivån.
Ja, och kommer det gå för övrigt med att 10 000 människor där ute som man bara kan göra till poliser på 3 år eller 2 år numera? Är det realistiskt ens?
Ja, det verkar inte så just nu. Det ser ganska mörkt ut. Samtidigt så är det så oerhört viktigt att vi får rätt människor in till polisutbildningen. Polisen behöver också bli effektivare så att vi får ut arbetade polistimmar ut i lokalsamhället som kan skapa trygghet. Att färre som ägnar sig åt administration. Därför har Centerpartiet föreslagit i vår budgetmotion en satsning på polisstödsassistenter som avlastar poliserna från administrativa uppgifter. De har provat det på polisen i Region Mitt med väldigt, väldigt goda resultat. En timme in som polisstödsassistent ger 2 timmar ut för en polis för polisarbete. En annan idé som vi har jobbat med det är vad vi kallar för restriktionsdomar. Så att ovanpå en annan påföljd, till exempel en gängkriminell som döms för ett vapenbrott, 2 års fängelse, ska man kunna dömas till ytterligare till exempel 4 år med restriktioner som motsvarar ungefär frivårdsåtgärder. Syftande till att göra det oerhört svårt att kunna begå nya brott och upptäckt. En annan sak, jag var inne på det förut också, att vi behöver en straffrättsreform. Jag tror vi behöver titta på straffvärdet för alla de brotten som normalt begås i gängmiljö. Jag tror också vi behöver titta på förberedelsebrotten så att de kommer upp i nivåer som vi kan använda hemliga tvångsmedel. Till exempel när det gäller allmänfarlig ödeläggelse eller sprängningar. Så det är oerhört viktigt att man kan ta till exempel sprängmedel och man kan spana på de som är misstänkt för den typen av brott redan på förberedelsestadiet. Det är några av de sakerna. Vi pratar om vittnen, anonyma vittnen. Vittnesskyddet måste stärkas. Fler måste kunna få ingå i ett vittnesskyddsprogram. Det är ganska svårt att få göra det idag. Vi vill skärpa straffen till minimum 2 år för övergrepp i rättssak. Det vill säga det straff som man får, det brott som man begår om man hotar ett vittne. Till minimum 2 år. För det innebär dels att man kan ha obligatorisk häktning. Man åker bort från gatan direkt. Och för att det här verkligen ska ha en verkan så vill vi undanta just det straffet från den så kallade aspirationsprincipen. Att oavsett vad det finns för andra påföljd så läggs de här 2 år minimum och mer då om det är värt mer på det straffet. För att vi har en situation där idag så kanske inte, man har ingenting att förlora på att försöka hota ett vittne om det gör att man undkommer straff.
Jag stoppar dig där. Det är uppenbart att det finns massa förslag också från Centerns håll. Gå till Forssell. Är det någonting här du tycker låter extra bra? Eller någonting du vill stoppa? Eller köper du hela paketet rakt av?
Jag tycker det finns mycket klokt i det som Centerpartiet liksom för fram här. Men sen är det ju, och jag menar, till exempel det här med att göra en stor straffrättslig reform. Det har ju vi föreslagit från Moderaternas sida också. Så att vi får bort lite av det här lapptäcket som är idag. Men sen är det ju så här att det handlar ju inte om att göra flest saker. Det blir väldigt många olika utspel i den här debatten, utan det handlar om att göra rätt saker. Det handlar om det som verkligen är, alltså det som rubbar liksom mönstren. Vi brukar tala om det som att det ska vara mönsterbrytande. Och där är det tyvärr så här att vi tappar fortfarande mark mot de kriminella gängen. Alltså avståndet ökar. De är ju inte dumma, de här individerna. De är ofta liksom smarta, hade förmodligen haft framgångsrika karriärer om de hade gjort något vettigt med sitt liv istället. Och vi tappar fortfarande trots av att det har ju skett en massa saker. Även under den här mandatperioden och tidigare. Jag menar, alliansregeringen till exempel byggde ju ut polisen väldigt kraftfullt. Mycket mer än vad man har lyckats med de här 7 åren. Så att det handlar om att inte om att göra fler saker, utan om att verkligen göra det som gör livet riktigt jobbigt att vara gängkriminell i Sverige. Och där har vi olika uppfattningar, Johan Hedin och jag, liksom hur långt man ska gå. Och jag tycker att vi kommer aldrig kunna hantera den här typen av problem. Alltså om vi inte vågar ta stora kliv framåt. Därför att den här liksom ekvationen av att det är det land i Europa som har störst problem med gängkriminalitet, men ändå på flera områden den svagaste lagstiftningen. Det är en omöjlig ekvation.
Jag tänkte att vi behöver gå vidare lite och lyfta blicken lite. En sak som jag är lite nyfiken på, det är att det pratas gängkriminalitet. Det är en så att säga ett entitet som slängs fram och tillbaka. Alla antas förstå exakt vad som avses med den. Jag begriper inte helt och hållet. Så jag skulle bara höra hur ni definierar gängkriminalitet. Hur avskiljer man den från annan brottslighet? Hur stor andel av den totala brottsligheten är gängkriminalitet? Och varför är den så mycket allvarligare än annan brottslighet? Eller är den det? Bara liksom lite kort beskriva vad ni lägger bakom uttrycket. Och vi kan börja med dig, Johan Hedin.
Det där är en jättesvår fråga att besvara. Och det är inte bara vi som har svårt att besvara den, utan det är även svensk rätt. Det finns ingen entydig definition vad som är kriminellt gäng. Det är något av ett problem när man pratar om åtgärder som ska riktas mot just gängkriminaliteten, för den är inte alldeles rätt att definiera. I svensk rätt så har man ju rekvisit för organiserad brottslighet, och där kan man se hur brottslighet är organiserad. Ett exempel är MC-gängen som är ganska lätta att avgränsa och förstå. Men de här gängen som står för stora våldsökningar just nu, det är oftast ganska löst sammanhållna nätverk som man går samman för enskilda brottsprojekt. Det kan vara släktband, det kan vara kompisgäng, och lojaliteten kan bytas ganska snabbt. Så där har man en stor utmaning, inte minst för en åklagare som skulle påvisa då en tillhörighet till ett sånt här gäng. Så där behöver man jobba lite grann med. Men det är kanske inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju de gärningar som man begår, de våldsgärningar. Och våra förslag som vi lyfter fram, de träffar ju även annan typ av kriminalitet i många fall. En annan stor brottskategori som har gått alldeles mycket under radarn, det är våld i nära relationer. Men till exempel restriktionsdomarna som vi pratar om, det träffar ju lika mycket de som begår den typen av brott. Så jag tror vi ska fokusera på själva brotten, själva våldsbrotten.
Fast även när man är inne på Centerpartiet och läser er politik, så talar ni ju om gängkriminalitet som om det är någonting som alla begriper vad det är. Så att ni är ju själva lite skyldiga då till att använda er av det här stora begreppet, som då kanske är lite svårare att använda i praktiken, om jag förstår det rätt, när det väl ska tillämpas.
Så det får vi erkänna, att vi är alla delaktiga i den bristfälligheten möjligen. Men det är ju en kriminalitet som många är väldigt bekymrade över, som man måste möta och prata om. Men när vi pratar om de svaren som vi har, så kan vi ju försöka ta fram svar som är så allmängiltiga som möjligt, så att de täcker även andra typer av gärningsmän.
Johan Forssell, vad tänker du när du talar om gängkriminalitet? Vad ser du framför dig? Hur stort problem är det? Och får vi bort den? Hur mycket av den totala brottsligheten har vi löst då?
Ja, men det är ett enormt problem. Det är ju här som Sverige också särskiljer sig från övriga Europa. Och det är mycket den här typen av brott som också upptar, så att säga, allmänhetens intresse. Inte bara det. Men det är mycket det här som är de största rubrikerna. Sen, det är möjligt att gängkriminalitet inte är det bästa begreppet. Man kan ju dock fundera på vad skulle ett bättre begrepp vara. Det är ju brett. Men man ska också veta att den här typen av kriminalitet är bredare än bara narkotikaförsäljning. Alltså det här är ju stora konglomerat i grund och botten som ägnar sig åt narkotikaförsäljning ena dagen. Andra dagen kan det vara swishbedrägerier. Tredje dagen så kan det vara att man fuskar med assistansersättning. Fjärde dagen någonting annat. Så att de är ju liksom, de är stora. Det är som en form av maffia helt enkelt, de här organisationerna. Sen önskar jag att kanske mer handlade om den typen av brott som drabbar människor på andra sätt. Jag besökte häromdagen en lantbrukare som berättade om det här med stöldligor som snor hans utrustning i traktorn och skördetröskan. Men det finns väl en begränsat utrymme i media helt enkelt. Men jag vill ändå gärna säga det när jag får chansen. Det finns väldigt mycket annat som också är allvarligt och som begränsar människors frihet i deras vardag utöver sprängningarna, skjutningarna och rånen.
Nu ska jag säga som seminariemannen brukar säga, det här är inte så mycket som en fråga som en reflektion, men tittar man på brottsligheten generellt så är det ju så att det är en ganska splittrad bild. Alltså en del brottslighet går upp, en del går ner. En del går ner av ganska naturliga skäl. Checkbedrägerier är inte lika vanliga längre och ungdomarna har slutat supa ganska stor utsträckning och slå varandra inte på käften lika mycket på gatorna. Ändå beskrivs det ju ofta som att vi har en skenande brottslighet och att det är så att säga en entydig bild, vilket då jag hävdar att det inte är, för det finns en stor del av brottsligheten som så att säga, inte blir värre. Ni får svara som ni vill, men alltså, tror ni att väljarna är så jäkla rädda för liksom den här frammanande gängbrottsligheten, eller kan vissa väljare kanske tycka att det är väl inte så farligt då, varför jag lever på mitt liv och känner mig ungefär lika hotad som tidigare? Sagt ingen fråga, men jag ber bara reflektera över det. Vi börjar med dig, Hedin, vad tänker du?
Jag tror att det är en väldigt allvarlig situation som sprider väldigt mycket oro och många tänker mycket på det. Och det är någonting som man måste lösa. Men vi måste göra det med de bästa möjliga medel. Och, Jan Forssell sa tidigare att de vill gå lite längre än Centerpartiet. Det är något av ett missförstånd. Jag är beredd att gå väldigt långt. Och Centerpartiet går väldigt långt även med kraftigt repressiva åtgärder. Men det krävs ju att vi tror att de är verksamma. Och några av de förslag som har lanserats nu är enligt vår bedömning inte så pass verksamma så att de är värda att gå vidare. Men då är det hellre att satsa på andra saker. Men det är klart att det som syns mycket i media och det som drar rubriker, det bidrar ju till en bild av stor oro. Och ibland pratar man som om trygghet och upplevd trygghet skulle vara två olika saker, men all trygghet är upplevd. Och att vi sprider otrygghet, att det sprids otrygghet i samhället är ju allvarligt. Det måste vi adressera med kraft på alla sätt, och det gör vi genom att kämpa ner den här typen av brott. Precis som du säger så är det mycket som har blivit bättre, men det kan vi inte sitta och glädjas åt samtidigt som det är saker som blir sämre. Det som ökar, det är bland annat gängvåldet. Men sen även bedrägerierna ska absolut inte gå under draden, för det drabbar väldigt många människor, inte minst äldre. Och sen så sexualbrotten också, väldigt viktigt.
Forssell, du ska också få en reflektion från min sida och kommentera. Jag tänkte på, jag såg ju partiledardebatten i veckan i TV4. Som tittare och utomstående är det lätt att tycka att det blir så att politikerna låtsas som att den andra sidan bara bryr sig om en sak. Vänstern skäller på högern för att ni tänker bara på straff och inte på förebyggande åtgärder. Och högern svarar, ni tänker bara på fritidsgårdar och förstår inte att vi måste bura in folk. Det är ju en ganska enfaldig bild. Ändå tycker jag att den dyker upp ganska ofta. Vad tänker du om det? Eller har jag någon poäng i det? Eller vad skulle du säga om den diskussionen? Avvägning mellan förebyggande åtgärder och så att säga, det som sker efter när brottet väl har ägt rum?
Så det finns ju ingen som är för kriminalitet. Det är ganska självklart så. Men det handlar ju hela tiden om avvägningar. Hur långt är man beredd att gå? Vad är man beredd att göra? Och är man beredd att, så att, säga, att verkligen sätta kraft bakom orden? Och där är det ändå så att vi skiljer oss åt rätt mycket. Alltså, det är liksom olika perspektiv. Där jag ändå får säga att regeringspartiet med stöd då av bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alltså det är ett perspektiv väldigt mycket att göra ungefär vad man har gjort och sen lägger man på 10% och sen tycker man att det är en stor ökning. Vi moderater, vi har ett annat syn på det här. Alltså vi har en skjutning om dagen. Det här kommer bara att eskalera om vi inte mer börjar med så att säga, det tomma pappret och fundera kring vad är det som verkligen gör livet riktigt, riktigt jobbigt som gängkriminell. Och vad kan vi lära oss av andra länder återigen? Alltså det är ju flera andra länder som visar på att ändå finns hopp. Och det är kanske det mest allvarliga i hela det här. Alltså den hopplöshet som sprider sig i det svenska samhället där man känner liksom att det kommer inte gå att förändra, måste man flytta. Det finns ju sådana väljare, inte bara i storstäderna utan överallt i samhället, och det är destruktivt.
Köper du den där bilden som Jan Forssell beskriver att partierna till vänster vill bara ha 10% mer av det man redan gjort och inte förstått att man måste tänka om och tänka nya banor?
Ja, ibland så ser man en ganska stor passivitet och ibland så får jag känslan av att det här med hela rättspolitiska debatten är någonting jobbigt som sossarna helst skulle vilja att det kommer skymundan av något annat. Och där har ju den samlade oppositionen, inte minst Moderaterna och Forssell, gjort ett mycket, mycket förtjänstfullt arbete att lägga på regeringen och sätta press på så att det händer saker. Vi skulle aldrig fått liksom, de åtgärder som faktiskt kommer på plats nu, skulle aldrig fått det om det inte vore för Forssell och många andras arbete att sätta tryck på regeringen. Så det är klart att det finns en passivitet. Och det finns ju såna ideologiska skygglappar ibland, vad man tycker är rätt. Åtgärder och sånt som man liksom har pratat om sedan ungdomsförbundstiden, och det är nog dags att se bortom dem och titta på vad forskningen faktiskt säger om olika åtgärder, för att rättspolitiken just nu, läget är så allvarligt, vi kan inte hålla på att gissa och hoppas på turet, vi måste använda de åtgärder som vi tror är maximalt effektiva. Det tror jag att vi med gemensamma krafter kommer att kunna göra. Det kräver ju att vi kavlar upp armarna och jobbar och försöker arbeta tillsammans för att göra resultat.
En rak fråga, Johan Edin. Föredrar du Socialdemokraterna eller Moderaternas rättspolitik?
Ja, det går inte att säga så. Det finns brottstycken av bådas rättspolitik som är bra och det finns saker som är mindre bra.
Därmed är vår tid ute för idag.
Jag föredrar Moderaternas.
Jaså, vi fick ett rejält avslöjande här på slutet. Men hörni, tack så jättemycket för att du var med. Det kändes som det fanns mycket, mycket mer att diskutera här. Så det är inte omöjligt att vi får ta upp några av trådarna i framtida poddar. Tack så mycket, Johan Forssell från Moderaterna.
Tack så jättemycket.
Och tack så mycket, Johan Hedin från Centerpartiet.
Stort tack.
Och tack till er som har lyssnat. Innan vi avslutar ska jag bara passa på att tipsa om en annan podd som finns på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. På en kvart varje dag får ni en fördjupning i ett aktuellt ämne. Kanske en skjutning, vad vet jag. Men det ni lyssnar på nu, det är i alla fall heter Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på Ledarredaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.